minuter över sju, måndagen den 2 augusti 2004. Och vi har en mulen morgon här i Nacka. Men termometern pekar på 18 grader redan. Så att, ja, det blev nog lite sommar i alla fall till slut, även med en hel del gråa skyar och regnande. Hans får utgöra för denna sändning i radioföreningen Nacka. God morgon. Jag heter Lasse Lundberg. Bakom morgonen klockan 4.38 och kommer gå ner 21.12 ikväll. Och vi får en 20 grader varmt. Ja, det är redan 18 grader här i Nacka. Men det kommer bli lite regn. Det kommer regna på, men det kommer väl upphöra lite grann under dagen och molntäcket kommer lätta lite grann. Vinden 3 meter per sekund sydvästlig. Det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. God morgon. 20 grader. Vi har 18 grader just nu i Nacka, men lite regn, tunga skyar och lite regn och sådär. DN berättar att det kanske blir varmare i Sverige. Det är svårt att hänga med i de här svängarna. Nyss var det varning för en istid som skulle komma. Nu säger de att nej, Sverige kan bli 4 grader varmare. Och det kommer att bli väldigt torrt i södra delarna. Och i de norra delarna av Sverige så blir det mer regn. Mindre av nederbörden kommer komma som snö och färre riktigt kalla dagar i norr, utan betydligt mer regn istället, så vattenmagasinen kommer att fyllas på lite jämnare. Inte bara vårfloden, utan jämnare när det regnar. Och det kan bli svårt med bevattning då i södra delarna av Sverige med att få vatten till all odling. Det blir mer mygg upp i Norrland också med mer regn, det måste det bli. Kanske blir färre insekter i södra Sverige också då. Och i södra delen av Sverige blir klimatet lite mer som i Frankrike, säger man. Ja, detta enligt några modeller man gör, och man kopplar även till växthusgaserna som ökar ju närmare Nordpolen man befinner sig. Därför att den reflekterande solstrålningen är mindre när polerna. De här jetströmmarna går som blåser atmosfären kors och tvärs över jorden. Så detta är alltså en modell som man arbetar på, att det kanske kommer bli varmare i Sverige. Ja, jag vet inte, det blir svårt. Här i Nacka då så tror man att vädret kommer bli ungefär som i Tyskland idag. Ja, jag vet inte. Eller också blir det istid. Svårt att veta. Svårt att hänga med. Igår var det en ganska otrevlig händelse med en polisman som kom hem efter sitt skift och vid 11-tiden på lördagskvällen. Och han har jobbat på ledningscentralen, heter det väl, uppe i länscentralen kanske heter det, i Dalarna någonstans där. När han kom hem till sitt hem så blev han ihjälslagen. Och det är väl svårt att veta. Jag tror inte man vet än egentligen om han var personen utpekad, om han var från hans jobb, någon hade hotat honom och så vidare, eller om det var något annat fel. Så det är ju en trist händelse. Det är fler och fler hot mot poliser. Och jag tror det hänger samman med det här, att politikerna agerar så svagt när det gäller polisen. Om man hade en stark poliskår så visste ju skumrasket att polisen alltid rycker in och alltid slår till. Men ju svagare den blir, desto mer kommer naturligtvis det här skumrasket att slå mot enskilda poliser för att liksom bryta hela. Det är precis samma sak som terroristerna som kidnappar chaufförer i Irak, eller kidnappar överhuvudtaget västerlänningar. Och det är inte amerikanska chaufförer, amerikanska medborgare man kidnappar och hotar att halshugga så ofta, utan det är ju andra stater, därför man räknar inte med att USA ska ändra sig när det gäller sin utrikespolitik. Men en hel del andra länder som är lite svagare och vingligare, de kan man få ändra sig, som Spanien. Så just det att Spanien backade efter terrorattacken har naturligtvis ökat terrorn och enormt. Så de här kidnapparna går ju på länder som är lite vingligare, lite svagare naturligtvis. Så att ett sätt att hålla terrorn tillbaka är naturligtvis att om västvärlden solidariskt enat ställde upp mot terror, så skulle ju saker vara mycket bättre i världen naturligtvis. Men det finns ju många som tjänar pengar på en Saddam Hussein. Och sen går till FN och säger att ja, men humanitära skäl ska vi inte störta honom, fast egentligen bara är pengar han har, naturligtvis. Så går det till. musiken här på Radio Nacka 99,9. God morgon denna måndag morgon den 2 augusti 2004. Klockan är 7:26. Och en mulen morgon möter oss. Solen lyser lite igenom och det kommer faktiskt lätta upp lite grann under dagen. Det kommer bli ganska varmt, 20 grader varmt ungefär. Borta i Amerika så har man ett nytt terrorhot. Myndigheterna där har kommit såna här varningar då och då om ett förestående terrorattentat. Det blir lite som Europa vargen kommer, att det kommer såna nya hot. Stup i kvarten och... Man kan inte säga att det är bara vargen kommer, för att man vet ju aldrig, rätt vad det så kan det vara någonting och bli någonting. Och skillnaden i den här varningen gentemot tidigare varningar är att myndigheterna har varit väldigt specifika med byggnader i New York, några av de byggnaderna som har The Financial Districts viktigaste komponenter. Så man har gett Citibank är det väl, och några andra såna här byggnader i New York som mål. Och man säger att man har fått den här informationen ifrån en sån här en Al-Qaida-figur som har gripits och som har haft en sån här datadisk med en hel del information. Det kan inte vara halva sanningen. Man kan ju ha fått upp information på annat håll, men man vill inte avslöja hur man har fått upp den, så att man kanske då säger att allting har kommit på den här datadisken. Men det kanske själv är så att han har kommunicerat på internet med sin dator och man har plockat upp en del där också. En fördel som en sån här varning kan ha är att det kan ju faktiskt få Al-Qaida att göra en paus. Om de nu har planerat ett attentat, vi säger i New York, som du säger, så här mot några byggnader. Så om det här blir allmänt känt så kan det ju faktiskt få dem att stanna upp och avbryta sina planer för ett attentat. Och det är bra. Men det är klart att det innebär ju också att respekten för varningarna urholkas när det aldrig smäller. Och i och för sig så kanske inte smäller just på grund av att man varnade offentligt då från myndigheterna, men det kommer uppfattas som att om bara varnar, händer det något. Så det är verkligen många catch 22, och det är klart de här myndigheterna som försöker hindra ett terrorattentat, de måste ju lyckas varje gång att hindra ett sånt här attentat. Men terrorister har ju bara lyckas en gång. Och nu är det en ganska upphåsad stämning, så att även ett, om man får uttrycka sig så slarvigt, även ett begränsat attentat, ett mindre attentat, skulle få väldigt stora tidningsrubriker och slås upp. Så att egentligen behöver inte Al-Qaida göra så mycket, om man uttrycker sig så, för att det ska få välja resultat. Så ja, det är en lite upphåsad stämning. Och det är klart, terrorn vill ju avbryta, i det här fallet, ekonomin till stor del. Det är det som är Al-Qaidas mål, naturligtvis, att avbryta stora USAs ekonomi, gick direkt för återspeglingar på vår ekonomi här i Sverige, eftersom hela världen hänger ihop så och USA är den stora motorn. Men så finns det en annan sida av terror. När den börjar bli vanlig så fungerar den inte så bra längre. Folk som bor i krigsområden brukar faktiskt inte bara springa runt och huka och inte göra någonting, utan det brukar faktiskt vara så att folk fortsätter att leva sina liv. Man måste göra det. Nu kommer de här fruktansvärda bilderna från Sarajevo när det har krypskyttar på taken som sköt till folk ute på gatorna. Men folk fortsätter ju att röra sig. Man är tvungen att göra det. Tvungen att leva vidare. Och det är samma sak i Israel med de sprängningar, bombningar som är där varje dag. Folk måste ju fortsätta, så att några timmar efter så är folk åkandes på samma busslinje som just hade sprängts. Så att i och för sig så är det egentligen bara i början en fredlig nation bör utsättas för terror som den, så att säga, fungerar, om man tycker så. Sen så måste ju folk leva sina liv vidare. Och det är klart, ser man det här med terror lite mer krasst, så är ju risken för var och en väldigt liten när vi utsatt på ett terrorattentat jämfört med alla andra saker som kan hända. Olyckor av olika slag. Eller våld och så vidare. Jag kan tänka på den polisman som slogs ihjäl i Dalarna här i lördagskväll. Så ser man det så är det egentligen ingen större vits att hålla på att oroa sig över det här med terror av den anledningen heller. Så det är verkligen någonting som har blivit lite upphåsat, och det är klart pressen behöver ju såna här sensationer, och det är ju naturligtvis betydligt värre i USA än det är med pressen här i Sverige när det är just hotet om terror. Men det kan vara värt att komma ihåg att de al-Qaida-typerna är inte så nogräknade. De vill ju precis lika gärna mörda alla svenskar som inte konverterar, precis som de vill mörda alla amerikaner och alla europeer i övrigt. Så att det är inte så att vi på något sätt skulle klara oss i Sverige heller. Ja, historien går igen. Vi har haft liknande hot tidigare. Men klart, de är lite olika varje gång. I det här fallet så är det första hand att de vill mörda alla oss som inte konverterar till exakt deras form av islam. Men det lär finnas några möjligheter att bli någon form av slav och betala skatt också. Så man kan faktiskt leva som slav. Så det kanske är någonting som Göran Persson kan fundera på om vi kan styra över. De tunga skatter vi betalar nu, de kan ju styra över dem till al-Qaida på något sätt. Det kanske går att ordna ett deal där. Så vi får vara i fred lite. rapportera nyheter som inte rapporteras i Sverige. Jag tycker det är intressant att visa på sånt. Det här blir en neverending story. Det finns ju hur mycket som helst att rapportera. Jag har ju berättat tidigare också att så fort det är någon sån opinionsundersökning, kommer ju opinionsundersökningar stadigt, och ibland leder John Kerry, ibland George Bush, och det går upp och ner lite. I Sverige brukar man bara rapportera dem när John Kerry leder, men inte rapportera dem när Bush leder. Det brukar vara så där ensidigt. Och efter en sån här convention som nu Democrats har haft, så brukar ju siffrorna gå upp ordentligt. Det brukar liksom vara en boost för de som har convention, men faktiskt inte. Den senaste undersökningen som har gjorts visar att Bush gick upp 4%. Kerry gick ner 1%. Det är någonting väldigt ovanligt efter en sån här convention. Man tror, det är faktiskt någonting som inte brukar hända. Och det kommer inte rapporteras i Sverige, det kan jag sätta en peng på. Så bara så ni vet, jag kan rekommendera att kolla vad som händer ute i världen, för man får inte reda på så mycket här i Sverige, utan man får reda på vissa saker och andra förtigs. Och det finns ju mycket som helst att berätta. Varje gång man tar upp en sån här liten detalj så verkar den kanske ganska liten då, men det är det att det varje dag, varje dag, varje dag, varje dag, varje dag, varje dag är en sån järntvätt. Det är som ett regn. Varje liten droppe är inte så mycket, men det blir en hel del när det regnar. Så i alla fall, det är bara det senaste lilla jag hittade idag som inte kommer rapporteras i Sverige. Man kan ju gå till min webbsida, där har jag lite länkar till nyhetsbyråer i stora världen som rapporterar saker som inte rapporteras i Sverige. Radiolars.com kan man gå till om man vill lära sig mer. Så att jag vet inte om det kommer ändra sig heller någonsin egentligen. Det är en ganska intressant sak. Det var en gång i mitten av 60-talet som den här vänstervridningen började märkas från stora media i Sverige. Innan dess hittar man gamla DN. Det finns böcker bland historiska Dagens Nyheter och sånt där. Tidningen Dagens Nyheter. Och där hittar man ett helt annat språk och en hel, mycket mer verklighetstrogen beskrivning av världen än vad som har blivit norm senare. Det har pågått så länge, så det har ju blivit institution, och jag har fått en form av nysocialism i Sverige. Nysocialism, ett nytt ord som börjar märkas. Och det ser inte ut som den här medierapporteringen kommer ändra sig i första taget heller i Sverige. Det är lite synd, för att det blir ju svårare att förstå världen och fatta beslut och så vidare naturligtvis. Ska vi ta en annan liten exempel på en sak som inte kommer rapporteras i Sverige förmodligen? Ja, man vet ju aldrig, men en stor hjälte här är ju då Michael Moore, tycker inte jag, men enligt svenska media, han är en stor hjälte tydligen. Han har gjort en film som heter Fahrenheit 9/11, som är en sån här propagandarulle med rena lögner, halvlögner och även en del halvsanningar. Och kanske en annan ren sanning också i och för sig, men så har han då drivit diverse konspirationsteorier, och en av de här som har cirkulerat bland skummare typer länge är att saudiska kungafamiljen fick något sätt möjlighet att flyga ut ur USA den 11 september. Och nu har de verkligen reagerat. De attackerar nu Michael Moore och tycker inte om att han ljuger eller förvrider sanningen. Så att ett par av dem, dels saudiska kungafamiljen och dels en halvbror till Osama bin Laden, har bägge nu uttalat sig, var ganska arga och ledsna på Michael Moores film, eftersom den inte berättar sanningen. Så jag tänkte bara sluta upp det. Det är en sån detalj som nog inte heller kommer att rapporteras i Sverige. Men man vet ju aldrig. Men så det finns ganska mycket sånt här varje dag att gå igenom. Man skulle kunna ha ett kalendarium bara med sånt. Men vad hjälper det? Jo, men det hjälper kanske. Man kan faktiskt få lära sig lite om världen och se lite sammanhang och förstå lite mer så. på några i högen då, saker som inte visas i Sverige. Men dagligen så visas det inte hur Irak byggs upp och hur mycket av civilbefolkningen som stöder soldaterna är tacksamma att de finns där. Och alla de positiva bilderna visas naturligtvis inte. Det görs inte så mycket i USA heller. Så det är en bild av att det bara elände i Irak nu, om man berättade inte tidigare om hur Saddam Hussein var torterad, att man hittat 300 000 lik från hans tid och hur han amputerade och så vidare. Det har inte berättats någonting. Hon har inte heller berättat någonting om att nyhetsbyråerna inte hade tillgång till Irak och inte kunde röra sig fritt. Det berättas inte heller. Och det berättas nog inte i media att igår när John Kerry var ute på en sån här restaurang i USA, så gick han fram till några marinkårssoldater och pratade med dem. Och de var artiga och snälla, men tyckte inte alls om att han var där och stödde inte alls hans... De blev ganska arga att de liksom blev utnyttjade i hans partipropaganda där. Och det lär inte heller berättas i Sverige. Och det finns, ja, alltså det finns en hel katalog. Varje dag så har man massvis med såna här saker som nog inte lär berättas. Men som, ja, när det gäller då naturligtvis partikonvention, kan man hitta något illa om på republikanerna nästa här i månaden, så lär det berättas, men inte om demokrater och sådär. Och så där håller du på. Och jag minns inte om jag berättade i fredags att utanför Democrats partikonvention här så var det en massa demonstrationer. Och det är jag ganska säker på att inte visades i Sverige. Men nu när Republicans har sin partikonvention så lär det bli demonstrationer också, precis som mot Democrats. Och de demonstrationerna lär visas. Ska vi slå vad om att det kommer visas bilder, protestbilder mot... Republicans convention här i New York. Det kan slå vara om att det kommer att visa sådana, men det visas inga i Boston från Democrats. Så att så där rullar det på hela tiden. Och det var ganska snälla reportage i Rapport när man berättade från Democrats convention. Det var bara rena smörreportage, väldigt positiva snälla reportage om Democrats. Alltså det var mycket som inte... Vad ska vi ta för någonting? John Kerry stod i talarstolen och höll ett långt tal. Och det talas så mycket om att han är Vietnamveteran och så vidare. Vad som inte berättas då är det att det var mindre än 4 månader han var i Vietnam. Och att hans medsoldater där inte är så glada åt honom. Det finns en man har hittat som är positiv till honom. Och honom har man visat upp, men annars... Hans för detta kollega är inte så glad åt honom. Men så knappt 4 månader i Vietnam och 19 år i senaten har John Kerry spenderat. Han nämnde inte med ett enda ord att han hade varit 19 år i senaten i sitt tal. Så en man som då vill bli president, han har då tillbringat mindre 4 månader i Vietnam och försöker bli någon form av hjälte efter det. Men 19 år i senaten sen dess berättar han ingenting om. Och i senaten så driver man ju en hel del av de frågor som en president också arbetar med. Det är frågor som berör varandra, som griper in i varandra. Så att om man varit senator i 19 år och vill bli president, så är det helt naturligt att man då borde skryta en hel del om att jag drev de här frågorna, jag röstade för det här och jag fick igenom det här och... Det här jag, den här linjen har drivit. Men han tog inte upp en enda sak under sitt långa tal. Och det säger en hel del. Att han tycker nog inte att det gynnar honom att berätta vad han gjort under 19 år i senaten. Och nu vill han bli president. Och alltså, att jag tar upp det här, det är inte så då för att så mycket klaga på Kerry eller säga att den ena är bättre än den andra. För det är inte riktigt poängen här, utan det är för att visa... Hur en Boeing Andersson i Rapport eller hur svenska media, så kallade analytiker, de skulle aldrig ta upp en sån här grej. Det kanske någon har gjort, jag kanske har missat det. Men, för jag hinner inte följa svenska media så mycket, men det jag lilla ser, så ser jag ingenting. I Rapport så var det bara snälla reportage om att till och med på annonsen i Rapport senaste gången så sades det att det var ett bejublat tal som John Kerry höll. Det är till och med så att studioreporten, nyhetsankaret Monica Sandström, eller vad heter hon? Hon, till och med de kan alltså lägga in vinklingar i sina påannonser. Så långt har vridningen gått. Och det är bara positivt. Man inte gör det folk på konventet som naturligtvis var positiva till honom. Det är inte så konstigt. Men så intervjuar man några utanför konventet också. Och då var det någon som hade skrivit en hyllningsbok till John Kerry. Man hade hittat två journalister på Boston Globe. Så att de saker jag berättade, det berättas ingenting om det. Inte heller att de Vietnamsoldater som var med honom i Vietnam berättar att han begick en hel del krigsförbrytelser och mördade oskyldiga, sköt ihjäl djur i byarna, brände ner hus, sköt ihjäl civilbefolkningen. Och det så att säga utanför vad man skulle kunna säga ingick i krigsoperationen, om man uttrycker så. Och det berörs naturligtvis inte alls. Och när det då är Vietnam som han tar upp och media inte ens då berättar om sakerna som han gjorde där. Och att han inte säger någonting om sina 19-åriga senaten och det är ingen som tar upp. Så att det finns alltså en ständig vinkling varje dag. En annan liten detalj är en sån här film som då John Kerry visade från sin tid i Vietnam. Han hade så här haft en egen 8mm kamera i Vietnam och filmat en del vad som hände där. Det var det att det hade avslöjats att den här filmen var alltså en rekonstruktion. Det var gjort i Vietnam under de åren, men det var inte gjort under själva striderna som filmen ska se ut. Det var alltså spelat en rekonstruktion. Och det har ingen tagit upp i Sverige heller, vad jag har hört i alla fall. Så att det finns då varje dag såna här saker som tas upp och inte tas upp, och det gör att vi får en väldigt vriden bild av vad som händer i världen. Så att om jag kan få några att börja kolla ut vad som händer lite grann i stora världen, så vore det bra. Stockholm skapas, så lyder nästa delrubrik i kapitlet Livets goda ur boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, som vi läser högt ur på morgonen här i Radio Nacka. Eller Radio Snacka kanske ska heta. Lekar under tävlingsliknande former har naturligtvis ägt rum i Stockholm under flera hundra år, precis som i andra städer och på landsbygden. Men det var under 1800-talets senare del som den organiserade idrotten tog form och samtidigt utvecklades till en publikmagnet av rang. Denna utveckling kulminerade kring det förra sekelskiftet när Stockholm började närma sig sin 650:e födelsedag. År 1899 inträffade två händelser som oberoende av varandra bekräftade nya inslag i stockholmarnas dagliga liv. Det året anlades den första riktiga offentliga lekplatsen för barn i Vasaparken på Norrmalm, där barn kunde leka och idrotta. Och det här var ett nytt inslag i stadsbilden. Och det var så 1899. Även från vuxnas fritidssysselsättning togs viktiga steg. För under 1899 hölls också de sista idrottstävlingarna på Svea Livgardes idrottsplats mellan kasernerna på Linnégatan och Gustav Adolfs kyrkan. Istället för idrottsutövande knutet till militära exercisplatser skapades en ny arena. En kom för idrott och med plats för en större publik. I Stockholm skedde detta för första gången genom idrottsparken som invigdes 1896. Och tre år senare helt övertog rollen som stadens främsta offentliga idrottsarena. Tidigare hade idrotten utövats på bland annat Svea Livgardes IP, Svea Ingenjörskors kaserngård på Kungsholmen och en rad andra provisoriska anläggningar som löp och gångbanorna längs Drottningholmsvägen och landsvägen mellan Stockholm och Södertälje. Urbaniseringen under 1800-talets senare hälft gjorde att Stockholms befolkning tredubblades. Och därmed skapades förutsättningarna för offentliga aktiviteter som kunde samla en stor publik och som kunde ge innehåll och mening åt människornas fritid. Och ett verkligt idéhistoriskt skifte ägde nämligen rum i och med att det nya, urbaniserade Sverige blev allt mer legitimt att anstränga sig på fritiden i. Så att säga till ingen nytta. Istället för att satsa all sin kraft på arbetet i jordbruket. Kring det förra sekelskiftet började allt större grupper i det svenska samhället få tillgång till ledig tid vid sidan av arbete och sömn. Fritiden hade gjort entré. Och en ny syn på barnets behov av lek började också växa fram. Och vid samma tid växte också fram ett folkligt intresse för den egna hälsan och välbefinnandet. Nu skulle både vuxnas och barnens behov av fritidssysselsättning i allmänhet och lek och idrottsaktiviteter i synnerhet tillgodoses. Lekplatser och idrottsplatser började byggas. Och där man antingen kunde aktivera sig själv eller delta som en mer eller mindre passiv åskådare. Den moderna publikidrotten gjorde entré och konsoliderades under en mycket kort period kring det nya seklet, 1900-talets ingång. Mot slutet av 1800-talet fick stockholmarna möjlighet att fylla sin fritid med bland annat skridskåkning på allmän bana, 1884. Besök på friluftsmuseet Skansen, 1891. Eller visning av rörlig film, 1897. Mot slutet av 1800-talet föddes också Svenska Turistföreningen, som något av en bekräftelse på inte minst jäktade storstadsbors längtan ut till vad man uppfattade som den oförstörda naturen. Det gamla bondesamhällets lekar och tävlingar utövade vid vägkorset eller någon annan naturlig samlingsplats i bygden utvecklades och reglerades. Viktiga impulser kom från den svenska lingianska traditionen av kollektiv gymnastik och militärens fysiska övningar. Och från utlandet, i synnerhet från de brittiska öarna, inhämtades idéer och värderingar om hur en reglerad idrottsutövning i olika grenar skulle bedrivas. Ja, intressant. Ni är inte läsa mer. Jag blir alldeles ansträngd av att tänka på den här idrotten. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Finns här på morgonen mellan 7 och 8. Det här är Radio Nacka. Och radiolars.com. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Klockan är strax 8. Vi säger tack och adjö. Ha det så jättebra. Det blir lite mer om det är sol under dagen. Det börjar redan sticka in här i Nacka, märker jag. God morgon.